Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur fan inleder vi?
Alltså den vanliga inledningen menar du?
Ja, men vi heter ju inte Nörden.
Nej, men jag tänker att vi säger liksom hej och välkomna till Noipod. Vänta, jag hade en idé om det här. Hej och välkomna till Noipod. I denna konstellation är jag Nörden, Fabian Olander. Och jag, ja det blir bara konstigare. Jag har ingen bra idé. Ska man säga att det står för Nörden och jag, eller tänker man för fuck no och så?
Då börjar det stort sett bara.
Hej och välkomna till Noipod, a.k.a. Nörden och jag. Det är jag som är Nörden, Fabian Olander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten i samarbete med Acast, där vi pratar nördämnen, nördkultur, ett slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor. Det här är saker han tycker om man inte vet så mycket om.
Fick du grisar i halsen?
Exakt.
Som var väldigt Berit på Allsson på Skansen.
Det var väldigt bra på som yngre.
Hostan?
Ja, Robert Gustafsson, hostan.
Det var han också.
Ja, han, var ju, han var ju liksom pionjären inom äckligt hostande.
Ja, men det var bra. Det var kul.
Det var fantastiskt.
Sen att alltid slutade skämten i att han just hostade.
Ja, allihopa. Ja. Att det var liksom en sån här staple av hela hans rutin. Alltså du kunde kolla på flera olika saker. Alltså när du hade liksom Barba Glad eller vad den hette i Glenn Schilling. Och hela den sketchen var bara hossa.
Ja, gud ja.
Äckliga hårbollar.
Vilken hårboll hade han i munnen?
Åh nej, jag glömt bort.
Eller vilken sväljer han?
Jag kommer inte ihåg.
Mikael Rickfors.
Ja, just det.
Och jag som älskar reggae säger ändå, vilket är jättekonstigt.
Ja,
för att vinga för pengarna, inte reggae. Det måste finnas någon form av 90-talshumor där.
Ja, absolut,
under jämt någonstans som
ja,
inte
gud,
jag förstår.
Nej, precis. Ja. Ja, men sorry, definitivt. Och alla som är typ födda 00-talet fattar inte alls vad vi babblar om just
nu. Nej, just det.
Välkomna allihopa.
Tack.
Jag tänkte lyssna där, men... Hej och välkomna tillbaka. Jag vill bara först och främst innan jag glömmer så ska vi tacka så hemskt mycket ni Noipoddare som dök upp på Bamsevisningen.
Vi hade folk som åkte redan väg från Åtvidaberg.
Ja, det är helt otroligt. Så det var så kul att träffa er alla, sitta och se filmer med er och sen sitta och efteråt och prata, vilket var den roligaste upplevelsen. Att bara sitta och det var så skönt. Det var bara... Det är så kul, det är nästan som att vara del... Ja, man är ju del av en klubb och vara filmintresserad eller intresserad av lag. Man kan bara direkt plocka upp ett samtal. Man känner varandra knappt, men man kan bara plocka upp ett samtal. Och det var jätteintressant och jättekul.
Ja, nu förstår du hur resten av världen har med fotboll.
Ja, du menar att ni också kan göra så, eller? Jo, men det är ju lite så.
Det är en anledning att ha flera intressen, tänkte jag.
Jo, men precis. Och det är liksom, det är en ganska nice grej när du... När man sitter någonstans och inte har något att prata om. Det hände, jag var på en grej som du och din fru hade anordnat. Och jag satt med några och hade ingenting att säga. Men så noterade jag klockan på en person.
Aha.
Och då började jag, och jag visste exakt vilket det var. För det är en drömklocka jag har, det är en Rolex Explorer 2.
Det där med Musse Pigs armar i visarna.
Nej, inte okay.
Det är en annan drömklocka.
Fy. Och då kunde man prata om det. Och när jag var på Guldbaggen så stod jag och pratade med någon också som var liksom betydligt högre upp än jag i liksom näringskedjan. Var väldigt nervös. Såg han som mega speedmaster och kunde, aha, och då kan man hålla igång. Så det där är en kul grej just att man kan nästan, det är som ett märke på en person. Det är liksom ett inbränt märke. Okej, men han har den där klockan. Han kanske inte är nörd, men han har i alla fall något intresse. Man har gjort ett aktivt val genom ägaren och då kan man plocka upp en diskussion om det i alla fall.
Det är ju lite på samma tema som vi ska prata om idag.
Ja, jo men faktiskt. Alltså, inte riktigt produktplacering, men alltså själva promotion.
Precis.
Vi kommer faktiskt prata produktplacering nästa vecka. Och nej, men vi ville prata liksom marknadsföring inom film, vilket låter jättetråkigt. Men alltså just...
Vadå jättetråkigt? Ja, men du har fan byggt 4 år med en utbildning för marknadsföring.
Jag vet, det är jätteintressant, jag håller med. Men just här, om man bara säger, vi ska prata om marknadsföring, så alltså, folk stänger av. Och det är därför vi ska försöka göra det intressant. För det är en intressant period just nu. Och vi har ju pratat lite om så här liknande saker tidigare. Vi har pratat om trailers bland annat, så ni kan lyssna på det avsnittet. Det tror jag typ är exakt ett år gammalt.
Oj.
För jag tror vi pratar om det i och med Super Bowl.
Ja.
Och det har varit Super Bowl nu. Det var därför vi tänkte på. Och Sundance samtidigt. Vilket är två fenomen inom film som är väldigt stora. Och som bygger 100% på promotion. Du har ju då Super Bowl som för filmfans är som Super Bowl för filmfans. Alltså man sitter och väntar på Twitter eller på YouTube och kollar vilka nya trailers som dyker upp. Och inte bara för film, det är också kul att se produkter. Och ibland så korsar de. Och det var extra kul att se. Eller i år var det inte så här, det var inte super mycket man kunde förvänta sig och så här, vänta på. Det var ju Marvel hade ju Endgame och det var helt okej.
Uh-huh.
Det var jättekort, det visade inte så mycket. Och sen hade du ju Captain Marvel och sånt. Men det var inte super mycket annars. Men en kul grej som jag tyckte ändå var intressant där var Bud Light.
Mm.
Som är så här, också bara en pelare inom reklam och marknadsföring och oftast visar sin närvaro på Super Bowl. Och också en sån här klassisk bara marknadsförare av sin produkt. Har alltid haft roliga, intressanta kampanjer där de bara kan så här, kasta ut, för de är så pass stora så de kan vara intressanta. Men nu var det sånt coolt paradigmskifte på ett sätt. För att, så trailern är, för ni som inte har sett den här, det är så här, så klassisk amerikansk reklam på så vis att det är medeltidsceneri. Det är medeltidsfolk, det är en kung som sitter där och det är en sån här, vad kallar man det?
Turnerspel.
Med riddare då som ska springa på häst med lansar mot varandra. Och då finns den här karaktären Bud Knight.
Det är bra.
Det är bra. Alltså det är en riddare som,
hey for effort, den som
heter
som
Bud Knight
den.
Som har då den blå rustningen som ser ut. Liksom, han är en gående logga i stort sett. Och vi ser att han ska duellera då mot en annan ryttare vi inte ser. Och de höjer sina lansar och så kutar de mot varandra med hästar. Och så... mot, och alla i publiken sitter med Bud Light såklart, för det är medeltiden. Och det är wink wink fan och det är sånt där som man gjorde reklam på redan på 90-talet. Och de springer mot varandra och mot allas förväntan så blir Bud Knight krossad av den andra riddaren som inte har sett den. Men efter att han då ligger på marken, Bud Knight, och tittar upp så ser vi vem den andra riddaren är. Och det är
The Mountain
från Game of Thrones. Och helt plötsligt kommer en drake från ingenstans och alltså,
The Mountain cross trycker ju in Bud Lights ögon,
ja,
också.
Så alla typ...
fast off screen. Man ser, ja, precis. Bara, ah, gud!
Ja, precis. Någon börjar gråta. Det blir helt plötsligt ganska grovt. Och så kommer en drake och bränner upp allt. Och det blir helt plötsligt ganska liksom vuxet. Och då ser man att det är en cross-promotion mellan Bud Light och Game of Thrones.
Mm-hmm.
Vilket var en sån snygg grej, tyckte jag, i och med... Det är, alltså, det är ett märke som inser att... Jag vet inte hur man ska formulera det. Men förut var det ju mer att märken antingen slogs för eller att filmer ville ha märken i sina filmer för det skulle bli cross-promotion och det gav pengar. Men nu är det mer och mer att märken inser hur små de är i jämförelse med de här stora institutionerna som Marvel, alltså stora universum och sånt där. Och att Bud Light har i stort sett så här, vi är villiga att så här förnedra oss själva bara för att vara länkade.
För ni är större.
Precis. Du har ju inte liksom... Daenerys häller ner en hel Bud Light liksom, så och ler framför kameran som man hade kunnat tänka sig som reklam gjordes förut. Så här, nej, vi är villiga att bli krossade av The Mountain.
Ja, vi vill ha ögon intryckta och sen uppeldade.
Vilket jag tycker var så fascinerande grej att se. Bara, så här, shit, vad, så här, man ser vilken värld vi har liksom kommit in i på ett sätt, vilket är väldigt coolt att de här stora medieinstitutionerna nu är större än allt annat. Och det är en ball grej. Och det här är ju så nära Bud Light vet att de kan komma, för du kan ju aldrig smyga in en Bud Light i Game of Thrones-avsnitt.
Nej, det är svårt.
Så det var en cool grej. Och sen är det kul också att alltid följa Sundance. Och Sundance, för de som inte vet, men det är ju kanske den största...
Första låten på Kents tredje skiva, va?
Jag vet inte.
Sundance Kid.
Ja, precis. Och det är det kommer från Robert Redford som skapar den här festivalen. För han vill liksom föra fram independent röster, och så han döper ju det då efter Sundance Kid. Och det har alltid varit fascinerande att följa Sundance, för där handlar det också om vilken film som skriker högst. Det är hundratals filmer som kommer dit. Det är alltså att bara få vara där är du lyckligt lottad, men du behöver inte ens vara en film på festivalen för att promota, utan du har ett forum, så folk bara, även som inte har sina filmer, försöker promota sina filmer och sälja sina filmer. Det är som kan, men ändå lite liksom, du har ett större mikrofon, i alla fall inom USA, kan ju lite mer europeiskt och konstnärligt på så vis. Så det har varit kul att bara följa så här, vad får mest uppmärksamhet här? Och här var det väl, som jag uppfattade det, kanske har varit något större, men här var den här Ted Bundy-filmen med Zac Efron.
Ted Bundy, jaha, alltså inte Al Bundy i Married with Children. Nej. Utan han som mördade människor.
Han som mördade en massa kvinnor, yes. Just det. Ted Bundy, jag rekommenderar alla som inte har sett den. Det är en, jag tror det är fyra delar dokumentärserie nu på Netflix om Ted Bundy. Och som jag har berättat, jag har haft mina så här seriemördarperioder.
Inte att du har aktiv
mördad, ja. Utan jag har liksom kollat på mycket dokumentärer under min tid som ungdom. Ted Bundy var en av dem. Så det var kul att se nu en, liksom en riktig så här välproducerad dokumentär, och inte på sådana här History Channel-grejer. Och den är väldigt bra, väldigt intressant. Och jag tror det är samma regissör som gjorde den dokumentären som nu även gjort en spelfilm.
Mm.
Poängen med Ted Bundy var ju att han inte såg ut som din vanliga seriemördare.
Han var inte sjukhusclown, var inte det?
Nej, det är inte han.
Nej, vem var det då?
Jag kommer inte ihåg.
Ja, förlåt, fan. Jag ska inte. Det satt det på potten.
Ja, sorry. Poddminnet. Nej, men det här var en så här ung, snygg kille. Han var så här lokalpolitiker och han var en riktigt charmig kille. Och därför han kunde lura till sig många tjejer. För att ingen trodde han var någonting annat än bara snygghet, och han var väldigt charmig, och han försvarade ju sig själv ett tag i rättegången och stod där och var väldigt karismatisk och allt sånt där. Han är ju väldigt fascinerande på så vis. Han inspirerade scenen i, så det är inga jämförelser utseendemässigt, men han gjorde exakt samma sak som Buffalo Bill gör i När lammet tystnar, när han tar sitt offer där via att han har då gips runt armen och säger, kan du hjälpa mig ta in den här möbeln i min van här.
Ah.
Och det gjorde Ted Bundy också och lyckades. Så han är fascinerad. Så då har den här regissören gjort en spelfilm nu med Zac Efron som Ted Bundy.
Känd från Bad Grandpa.
Ja, oh, High School Musical.
Jaha, ah, jag tänkte.
Me and Orson Welles, det var väldigt bra.
Han är inte speciellt bra i Bad Grandpa.
Nej, det har jag förstått. Men så det var mycket kontroverser kring det på grund av att det är en briljant casting. Alltså, Zac Efron är inte särskilt lik Ted Bundy. Men du vill hitta den så här snyggaste, karismatiska personen du kan liksom hitta. Och då valde de Zac Efron. Vilket är ganska briljant. Men då har det blivit kontroversen kring så här, vi förskönar det här monstret. Och kollar man på trailern så är den väldigt mycket liksom hans charm.
Mm.
Och då så här, har ju folk varit väldigt upprörda. Liksom, tänk på alla de här kvinnorna som satte sitt liv för det här monstret, och de målar honom så charmig och sånt där. Nu är det bara en trailer, men det är ju det kontroversen är. Och så jag tror säkert att filmbolaget som, ja, det är Netflix faktiskt nu som köpte filmen. Men de som producenterna satt säkert bara så här, yes!
Och man stryker sina händer ihop.
Yes. För att det är bra promotion. Det är lite skandalöst, men det är inte Liam Neeson skandalöst.
Vad gjorde han? Jag har inte hängt med.
Och jag har inte läst på tillräckligt, så jag ska inte, och hej framtiden.
Jag bara såg att det var liksom så här, Liam Neeson i blåsväder.
Ja, precis. Nej, men
försöker dölja sitt förflutna. Eller något
och här kan, vi kalla det, och så, och för att hålla oss till liksom marknadsföring och promotion. Han promotar en film just nu.
Mm.
Så i en intervju så berättar han om, och jag vet inte vad frågan exakt var, men han förklarar en situation i yngre dagar, då en kvinnlig vän till honom blev våldtagen.
Mm-hmm.
Och det är i stort sett liksom, I'm gonna find you and I will kill you. Det är typ den situationen. Men han frågar henne liksom, vilken färg? Okej, och sen går han och liksom letar.
Hur kommer man in på det här personer i promotion-filmen?
Jag vet inte, men okay, det kan ju vara så här, du har ju spelat många hämndlystna karaktärer. Har du någonsin vilja hem och säga yes, så går han på den här. Ja, så det blev helt plötsligt väldigt mörkt, ganska rasistiskt och läskigt på väldigt kort tid.
Aha, jobbigt.
Ja, men han erkänner i den här intervjun också så här, det här var dumt, det här var fel, jag ångrar, du vet sådär. Så det är inte som att han så här synd att jag inte mördade den här personen. Han lyckades till slut, han hängde utanför barer och bara hoppades på att bli då påhoppad av en person av en viss etnicitet så han kunde mörda någon.
Ja.
Så det där gnider inte producenter händer. Där bara, nej! Varför är du tvungen att säga det här nu?
Kunde inte sagt det till...
Taken 4.
Ja, det var precis. Vad hette den när han var... Jag vill säga Wolf, men det heter den inte. The Grey.
The Grey.
The Grey 2.
Ja, exakt.
Ja, hade varit bättre.
Så där kan man kalla... Där är dålig promotion. Så det är en intressant grej. Och det är också intressant i form av... Fan, vi kastar oss in i den här diskussionen.
Ja, eller,
vi pratar om, för det som också vi har inlett, eller som inletts nu, eller som är igång, är ju Oscar.
Uh-huh.
Vi har ju Oscar runt hörnet. Hej framtiden. Och de nominerade ut nu sedan några veckor tillbaka. Och nu är racet i full gång. Och nu handlar det inte... Nu har ju alla sina nomineringar. Ingen kan ju bevisa längre hur bra de faktiskt är. Mer liksom vi där. Så nu måste alla sticka ut lite extra. Så då handlar det om att mörda the competition.
Mm-hmm.
Och då är det ju alltid väldigt vältajmade tidningsartiklar som släpps. Så det är ju,
okay.
Och det är här som är det fula Hollywood-spelet. Som jag tror många folk inte sett. Nej, så kan det vara. Jo, det är tyvärr så att de ger sig på varandra och försöker hitta smuts på den andra. Så det har varit jättemycket kontroverser redan nu i år. Så du har ju delvis då, vilket är... Det har varit en kontrovers länge, men som de verkligen nu försökt få ut en extra gång. Det är ju Bryan Singer i form av... som då
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, precis.
Men han är väl inte nominerad?
Han är i sig inte nominerad, nej.
Utan men, filmen... Bohemian Rhapsody vill inte ha någonting med honom att göra ändå.
Nej, precis. Så... Men det blir ju fortfarande... Du smutsar ner namnet.
Mm.
Och andra måste, som Rami Malek, måste ta avstånd. Och då hoppas man att han kanske snubblar på sina ord. Vet, så kan man säga, du vet, och då blir akademin nervös och man vill inte ge priset till en film som har massa kontroverser runt sig. Så då, det är väl just det. Du har Green Book som haft x antal grejer. Du hade Viggo Mortensen som sa N-ordet.
Uh-huh.
I en intervju, inte till någon utan han bara sa det.
Uh-huh.
Men det räckte för att liksom riva upp massa kontrovers kring att han yttrade.
Handlar ordet. Inte filmen lite grann om rasism också?
Jo, det var lite det jag också tyckte att så här, men han använder ju en kontext där liksom för att ja, alltså
ja, det är inte okej, okay, men det är fortfarande okej, okay,
ja. Så det har varit en lite, och också manusfattaren till Green Book de hittade en massa gamla tweets från honom där han höll med Trump och sånt där, så då har de så här försökt kasta det på dem. Och, ja, de har försökt hitta familjen då till individerna som då porträtteras i filmen och så här, vad tycker ni om porträtt? Nej, jag hatar det, de har inte kompenserat. Och du vet, bara driver upp alla de här grejerna.
Ja.
Du har La La Land, så har försöker de ju koppla nu...
Det är det La La Land?
Förlåt, nästan samma film. Jag menar A Star Is Born.
Jaha, jag tänkte fan.
Tack, jag tror det. A Star Is Born. Med Lady Gaga har de försökt smutsa ner lite nu med hennes kopplingar till R. Kelly. R. Kelly är ju i nyheterna igen. Det har ju varit en konstant grej 20 plus år. Det kan jag också rekommendera på SVT Play, fast den är på tok för lång. Men det är en 6-delars dokumentär om R. Kelly och hans då sexskapader, om man kan kalla det det. Hans pedofili, helt enkelt. Och många under många år har ju försvarat R. Kelly. Liksom många gör när kändisar hamnar i blåsvärdet, så försöker många ställa sig bakom tills det inte är coolt längre. Och det är många som har stått bakom R. Kelly. Bland annat Lady Gaga gjorde ju någon låt med honom.
Okay.
Hon har liksom talat för honom ett tag. Nu har hon tagit tillbaka det, men då folk drog tillbaka det igen. Så, här. Så det har de försökt kasta på den. Så att vi är mitt i den här shitstormen.
Men alltså, du menar att de bolagen som har en egen i racet, de liksom väntar, de plantar de här storiesna och väntar med att promota dem tills
det låter jättekonspiratoriskt, men det är tyvärr allt för sant. Så man anställer ju någon, liksom någon som inte, alltså man tar det så långt bort från sig själv som möjligt, anställer någon bara och du vet, dumpar.
Men kan det inte bara vara så att de personerna kommer i fokus då? Alltså att,
det är ju,
alltså
att de, men det är ju en mix av allt.
Du börjar ju liksom undersöka mer, för Casey Affleck hade väl samma sak för 2 år sedan?
Gud ja, absolut.
Eller förra året,
för 2 år sedan. Och han vann ju ändå, han lyckades ju.
Jo,
sen var han ju inte med. Det var ju året innan MeToo-rörelsen.
Ja, just det, precis.
Så jag tror, hade det varit under den så hade det inte gått då. Han var ju inte med sen och presenterade då, som man traditionellt gör. Ja, när du har vunnit en Oscar så presenterar du en Oscar, och det gjorde inte han året efter. Så det har alltid varit så här. Och det är absolut, det är en mix mellan att folk har fokus på sig, det är kul för tidningarna att gräva, allt sånt där. Men det finns också, det är ett väldigt mörkt spel i Hollywood. Och det är någonting man använder sig av sen urminnes tider i stort sett. Och, men nu också alltså hur Oscar har promotat och i marknadsföring. Vi har pratat om det tidigare. Harvey Weinstein, som nu är väl person non grata, var ju en pionjär i promota filmer via då screeners, som nu är väldigt populär. Men att han kollar ju så här, vilka är det som är faktiskt med i akademin? Jo, men det är 60-plussare. De går ju inte på bio. Det är väldigt, de får inbjudningar att gå på sådana här academy screenings. Men det är väldigt få som gör det. Hade de listat ut så då, men varför skickar vi inte bara VHS-band till dem? Så kan de kolla hemma. Och då, det är därför sådana som Driving Miss Daisy vinner bästa film-Oscar. Alla bara, va? Som Morgan Freeman sa, det var inte ens den bästa Morgan Freeman-filmen som släpptes den veckan. så han var ju liksom geniet bakom det. Så Hollywood har ju en sån fantastisk intressant historia med marknadsföring och hur man...
Ja, men och sen, alltså, vi ska ju komma in på mer aktiv, medveten marknadsföring. Men jag kommer att tänka på det, det var någon som tweetade också såklart, som det alltid är med alla mina nyhetsflöden egentligen. När Solo Story släpptes, eller Solo Star Wars Story. Jag vet inte vad den heter, jag säger alltid Solo Story, men den heter inte det.
Nej,
den heter
Solo Star Wars Story. Ja.
A Childish Gambino's This is America. Mm. Blev ju så inåt helvete jättestor.
Men var det runt då? Var inte det?
Nej, men det var ju precis, nej, det var väl innan. Det var det som var själva grejen. Donald Glover är ju med i den.
Ja, och precis.
De blev, fick en bord. Alla tänkte bara så här, vilken jävla dunderskjuts att de har kastat honom som Lando. Det här kommer gå så bra.
Ja.
Och så gjorde det inte den då.
Nej, precis. Men jag undrar, kom den låten verkligen? Det känns som den var typ så här, ny. Men den kom fan förra
året. Nu blir jag osäker för att du säger sådär.
Men
jag hade inte ens vetat om att han fanns, att han hade en karriär innan. Alltså jag visste inte att han var rappare innan, innan jag såg Childish Gambino's This is America. Mm. Så därför visste jag inte om det. Så jag tror att det är så. Men vi googlar inte den här podden, så ta oss inte på orden. Men till exempel, där har du ju en sån grej. Mm. Att du blir 100 miljoner människor som ser videon och uppskattar videon och tycker att det är fräckt, men det smittar inte av sig på att den skådisen är med i en av de största franchisen någonting, för det blir den största Star Wars-floppen liksom.
Nej, precis. Det är en jätteintressant grej, och det har ju också lite mer, tror jag. Vi vill ju se de vi beundrar stjärnorna i ett visst sken, i det skenet som vi gillar dem i, och de som gillar Childish Gambino gillar honom i den kontexten av kontroversiell rappare som har väldigt jag kan inte hans musik, jag kan inte
ens beskriva det. Den var inte kontroversiell egentligen. Det var bara,
ja, men den var ju kontroversiell.
Ja, den var det.
Så jag vet inte vad, jag har inte lyssnat på hans musik. Men jag gissar väl att han är inom den ramen i alla fall av musik. Och det är det de av hans fans vill se honom i. Kanske inte lika mycket som Lando i Star Wars barnfilm.
Ja, nej, förvisso.
Så det är också intressant i en modern tid då vi gillar fack betydligt mer. Förut var det med, den här personen är stor i alla kontexter. Det spelar ingen roll. Vi kan sätta... Vi sätter inte folk i fack lika
mycket. Du ser att det börjar vända med 7 pounds. när du inte kan, du kan inte bara sätta Will Smith på omslaget längre, utan du måste faktiskt ha
och där är
film.
Ju bra, och det har vi ju pratat om förut, men just där Will Smith hoppar över till YouTube.
Mm.
Och där blir det någonstans fel. Som jag har inte kollat på hans YouTube-kanal, jag vet ingenting om det. Men som
du sitter och killgissar 2 gånger rad här nu.
Ja, precis, men vad jag hör från andra, så har jag han på något vis... Varför folk är lite bittra på det där är ju för att han gör ju fel inom YouTube-andet. Och det har de ju jämfört med Jack Black, som också startar en YouTube-kanal, och han gör det helt rätt. För med Will Smith så blir det här polerade, fina, superproducerade. Man märker att det är ett helt team bakom, vilket YouTube aldrig riktigt var från början. Trots att någonting är välproducerat så är det fortfarande lite... down and gritty, det är några få individer som gör det, och inte så mycket pengar bakom det, och sen kanske någon blir känd och allt sånt där, men ursäkta, Will Smith kommer från andra hållet, så därför har det blivit en helt annan grej, och det verkar inte översätts på, han har väl många subscribers antar jag, men det har inte funkat lika bra som tydligen Jack Black har funkat. Han connectar med den communityn, vilket Will Smith inte gör. Han tar bara med sig sina fans till sig själv, men det blir ingen sån här cross-pollination av det.
Ja.
Men jag förstår ju det. Det är jättesmart av Will Smith att göra det. Ännu en gång för att promova. För han fattar ju att han har ju sett sina filmer den senaste tiden och kanske inte gått jättebra. Och vi har pratat om filmstjärnans död.
Star is dead.
Ja, och han förstår väl det också. Så att så här, jag måste gå över dit kidsen är. Och det är där. Det är jättesmart. Men det kanske var... Så vi får ju se. Han är ju fortfarande rätt ny på det. Men det var ju den här stora skandalen kring... YouTube släpper ju varje år den här... vad ska man säga...
Oscarsgalan.
Ja, men det är så här, de gör en sån här best of video där de gör en egenproducerad video som sammanfattar det gångna året. Alltid, och deras, det är som en stor cameo-cirkus där en massa YouTubers hoppar in och ut i något löst narrativ. Och det blir som en stor musikvideo i stort sett. Där man spelar upp musik från året, där de här YouTubersen har varit här. Åh, vad kul att se den här. Åh, gud. Jag ser de här två tillsammans här. Wow. Alltså, och det här året så släppte, eller det som då skulle hylla 2018, släppte YouTube en video som blev den mest dislikade videon i YouTubes historia.
Oj.
Alltså YouTubes egna video blev YouTubes mest hatade video någonsin. Och den inledde ju då med Will Smith till exempel. Och det var många som var just arga över var att YouTube var mer intresserade av just det här glammiga, nya Will Smithiga, välproducerade, de här stjärnorna som kommer utifrån istället för de här som är i communityn, alltså som PewDiePie och sådana där, syndes ju inte till. Och det var folk jättearga över. Så det är intressant just där. Vi gillar våra boxar, en gång tillbaka till det. Förr kunde någon sån som Barbra Streisand, tror jag, var liksom sångaren som släpper popalbum, men också vara den här seriösa Oscarsgodsen. Och det är väl det är ju det man försöker lite med, kanske sådana som Lady Gaga.
Ja. Ja, nej, jag tänker Elvis, men han hade ju alltid samma roll oavsett om han var båtförare eller racingförare, men det var ju samma story alltihop.
Precis. Där är ju faktiskt, där var ni i sitt fack.
Ja, jo, förvisso, för han sjöng.
För hade han varit, jag vet inte, det hade kanske funkat om han hade varit liksom en down and dirty.
Det finns ju en tv-film med Elvis, som jag för mig i mitt huvud nu, så är det han som du tycker ska spela Batman, fast det är inte han, utan han som ser ut som han ska spela Batman, fast det är inte han, utan han som,
va?
Gud i havet. Åh, nu har jag tappat ordet helt. Det
Moses?
Moses var en man som levde i början av Bibeln. Men okej, okay, skitsamma. Det var i alla fall han som är T-1000. T-101, nej, vad fan heter det? The Liquid Metal.
Ja, precis. Ja. Alltså, Patrick.
Neil Patrick Harris
heter han. Och inte Patrick Wilson, han heter Patrick. Han heter väl Robert Patrick.
Smurf. Fan, Fabian.
Tack.
Robert Patrick spelar Elvis pappa i alla fall. Och Elvis spelas av... Ah,
vänta,
googla.
Vänta nu. Du pratar Johnny Cash nu.
Nej.
Va?
Han spelar Elvis pappa också.
Och Johnny Cash pappa. Ja. Shit, vilka...
Men en tv-film.
Okay. Är det den med
nu kanske jag kommer...
han från... Alltså, gud, jag inte kan... Det här är sån dålig podcast.
Ja, men han ser typ ut som han som du tycker ska spela Batman.
Jaha, nej, men du menar han som är med i Matchpoint.
Exakt. Mm. Han menar jag.
Fan heter han.
Han är Elvis.
Fan, vem ser han ut som ska spela Batman?
Han som är med i American Beauty.
Som filmar
på sen. Jo, där är de. Okej, okay, han är med i Matchpoint i alla fall. Han som är med i Matchpoint spelar Elvis. Och i den filmen så, det är där jag har referensen till den här helt okej film i övrigt, eller en tv-film. Skitsamma. Då i alla fall, då, att han får möjlighet att vara med i någon sån här, ja, men om det är typ Borta med vinden eller något sånt där. Det är inte den, men det är någon sån här, ja, men du, vi tackar nej till den för att du hinner göra 4 såna här filmer istället för det. Och när Elvis kommer och säger det, men vad fan, jag hade ju chansen, jag hade ju varit Oscars nominerad. Ja, ja, men du hade bara gjort en film det året. Om du gjort, nu har du gjort 4 liksom.
Mm.
Och då att han själv insåg att han tyckte att filmerna sög, att det var bara liksom olika samma. Men promotion, där har du ju tvärtom. För Elvis, han gjorde ju, de gjorde en låt. Mm. Och sen så tänker jag, oh shit, vi måste göra en film om det här.
Ja, just det.
Så Jailhouse Rock gjordes ju efter att Jailhouse Rock
gjordes.
Låten gjordes, så att säga.
Här är också en kul liten koppling att gå full circle. Det är den storiesporn innan den här storiesporn, när jag gjort flera remake med Barbra Streisand, skulle haft Elvis i sig.
Ah.
Det skulle varit den gamla gångna stjärnan som
tar upp.
Det hade varit ascoolt. Och då var så nära. Och jag kommer inte ihåg vad som fick det att spricka, men det var något som...
Han dog väl?
kan ha varit det. Nej, jag kommer inte ihåg vad det var.
Nu vill jag säga att någon annan... Det finns ju typ 5 Star is Born. Det finns väl hur många som helst
det från... Liksom från typ 20-talet börjar.
Jag har inte sett de andra. På deras promotion, på tal om låtar.
Ja.
Vi kollade ju här lite grann innan. Kommer du ihåg Anna Johnsons låt We Are? Som promotade
Som promotade
Spider-Man 2.
Spider-Man 2, ja. Yeah.
Då tänkte man så här, fy fan vad coolt det är att en svensk som gör det här liksom. Och samma år dock så kommer ju Princess Diary, Mm. Och då fick A-Teens göra låten till den. Och kom att det var som att det var en sån grej. Nu var det visst Anna Johnson var några år senare. Det var här, den här var den första faktiskt. Jag bytte om det. Skit i Anna Johnson. A-Teens fick i alla fall göra promotion-låten till A Princess Diary. Mm. Och då var det jättemycket skrivit. Ja, en svensk grupp får göra
stor Disney-film. Och...
ja, gud, mm. Det är liksom jättestort. Anne Hathaway, All Eyes and Teeth. Som Mark Kermode säger. Och så googlade på det nu och så bara, fast de gjorde det bara i Europa. Så att med det olika promotion, olika låtar var den officiella låten, ja, beroende på om det var ja, men Nordamerika, Sydamerika, Asien eller Australien. Det är ju helt weird egentligen.
Ja, det är ju briljant. Makes
sense, ja. Men det är ju jätteweird, tänk så här, och du kan inte gå ut och promota och säga så, ja, men en svensk grupp fick göra den officiella låten till Princess Diary i Europa. Så det måste vara någon annan låt som var i USA.
Ja,
då är det inte, ja, men då är det inte coolt. Då måste man ju klippa om den för varje... liksom.
Jo, nej, precis. Det är ju ganska briljant. Nu gissar jag ju här igen. Men det jag tror, tanken bakom det är ju troligtvis här. Disney vill ha en låt med till den här filmen som ska kunna slå i hela världen. Så hur slår man i hela världen? Jo, du måste ha en världsstjärna. De är jättedyra. Och du ska sälja dem. Hej, Aerosmith, vill ni göra en låt till... Princess Diaries. Och det kommer inte ske. Så vad är lättare att göra? Okej, vi spenderar min...
Aerosmith var den största stjärnan du kommer tänka
dig. Du kommer säga på 2019. De har precis gjort Armageddon. Men det jag tänker då är det så här, men då tar de hellre kanske några små stjärnor och sprider ut istället för att, annars skulle de ju ta en mindre stjärna i USA och då måste de vara tvungna att sälja den stjärnan och låten och det kommer ta jättemycket promo och pengar och sånt där istället för att hitta individuella då marknadsgrupper och så här, vad är störst här? Den. Pröjsar de en 5-8 äpple och de kommer vara jätteglada. Och samma sak där. Och de kommer få
du har en poäng, men det känns ju inte som att det skulle kunna göras idag. Ni har inga inga belägg för att det inte görs idag. Men tänk liksom Spotify. Alltså, det måste vara jätteweird att lägga ut officiella tracket.
Internet är en annan grej också nu. Så att, ja, precis, officiella tracket, men också internet är en annan spridning. Och jag tror folk tycker sånt lite löjligt.
Ja, jo. Disney är ganska duktiga blir i övrigt också. Nu, Captain America, till exempel.
Vad är det med Captain America?
Du vet, hans lapp när han ska skriva ner vad han inte får
glömma. Ja, i Winter Soldier, just det. De ändrar det för
det
varje
är helt marknad. Olika beroende på vilket namn det är. Exakt. Det är här, i Korea tror jag Oldboy är med. Alltså, och i England så är Beatles. Och,
ja, just det.
Och så vidare.
Jättesmart.
Ja, den, och det är ju en ganska sån här enkel grej. De animerade filmerna gör de ju ofta det. Vi såg innan också här Zootropolis, eller Zootopia, beroende på vilket land man är i. Där byter de också ut nyhetsankare till exempel.
Ja, det finns en scen där de har en nyhetsankare som läser ut nyheterna och då har de ändrat djuren baserat på vilken marknad det släpps i. Så mer så här symboliska djur.
Ja, i USA så är det en moose, en älg. I Australien så är det en koala. Och i Kina så är det en panda och så vidare. Liksom. Mm. Och det kan ju, man är mer bara ett nytt djur. Men man måste veta vilken de skickar ut i marknaden visserligen.
Ja, jo, precis. Nej, men de har ju alltid, det kommer jag alltid ihåg med så här, Pixar-filmer. Att man kunde se på så här, texter och sånt där. Att de faktiskt kunde ändra det till svenska ibland. Och sånt
ja,
där.
Just det.
Alltså texter i bakgrunden och någonting var ritat. Så kunde man faktiskt, och det var ju väldigt coolt att de... la ner tid på det för att det skulle slå så internationellt som bara möjligt. Och det är troligt att just med digitalt, alltså 3D, så är det ju bara så här, trip, swap. Alltså det är ju så enkelt till skillnad från 2D.
Ja, nej, men det är speciellt fint att de anpassar marknader.
Ja, precis.
Men har du någon andra, har du någon favorit promotion för filmer?
Ja, men alltså den klassiska som kommer, eller det är väl två. En klassisk och en som använder lite samma grej som kom tidigare. Det är ju Blair Witch-fenomenet.
Mm.
Blair Witch Project var ju en film på slutet på 90-talet, början på 2000, som också var en sån här Sundance-hit som då promotades med att så här, vi har gjort en riktigt dokumentärfilm. De här ungdomarna saknar, som man skickar ut massa wanted-skyltar efter de här saknar ungdomarna och massa, och framförallt använder internet, tidig version av internet för att promota den här filmen, men det är som att det verkligen hade hänt. Och då blev det ju en stor grej. Och eftersom internet var så ungt så kunde du inte riktigt googla på vad som var sant eller inte. Så det blev ju den här stora grejen kring så här, oj, vi har den här filmen där några ungdomar faktiskt försvinner på riktigt och vi får se deras sista dagar kanske vid livet. Och det blev en jättestor både kontrovers och ett fenomen. Så den är ju avskol, och där har du ju också en koppling till det. Kanske den första, eller en av de första found footage-filmerna är ju Cannibal Holocaust.
Mm.
Som var 70-talet, tror jag. Har intressanta idéer, utförandet kanske inte lika väl, och de så här, dödade Prosit, dödade djur på riktigt. Prosit.
Tack.
Och då var det lite samma sak där, att regissören då byggde in i då promotionmaterialet att de här skådespelarna, typ han köpte dem i semester, de var tvungna att liksom resa utomlands och bara vara borta från filmen. Och då, ja, filmen spoiler, så är det liksom att de här, ja, det börjar med att de här är döda och vi hittar det här found footage-grejerna, de har blivit uppkäkade av kannibaler i regnskogarna. Och men det blev ju sån stor grej kring det, så att då blev ju regissören anklagad för mord. För att det var som att han hade skickat ut de här. Det blev helt fel. Mm. Och han blev stämd i stort sett. Så där gick det liksom fel. Men sådana där grejer är alltid kul. Och det beundrar med tiden innan internet och allting var, inte var lika tillgängligt, hur man kunde faktiskt använda promotion eller vilseleda folk. Och det kan man ju inte riktigt göra. Man försökte göra lite det med Paranormal Activity. Var väl lite så
ja,
på en googling så var det. Men de var där, Paranormal var ju duktiga med promotion i form av internet till exempel. Det de gjorde var att släppa teaserna på internet, men också sen att den skulle bara släppas i vissa bestämda städer. Och ville du få den till din stad var du tvungen att skriva på en lista. Så det blev liksom en grej av att få filmer till sin stad. Och de var också ganska tidiga med den här klassiken som används alltid nu. Och det är att filma biografen.
Ja, just när alla är rädda.
Ja, liksom. Precis. När night vision-bilder och ser hur otroligt läskigt det är. Hur folk bara hoppar till och skriker och allt sånt där. Får roliga reaktioner. Och nu är det en ganska vanlig grej att använda sig av. Men då var det hyfsat nytt. Så internet har ju på något sätt fött en ny grej också. Christopher Nolan, som man tänker är en ganska analog filmmakare, vilket han är, och sådär, känd för att han inte typ har en telefon och använder inte internet och aldrig sett en fax. Men så hans filmer må vara väldigt analoga, men hans kampanjer, det är ju inte han som sköter det, men han har ändå tillåtit, han har ju någonting att säga i saken, han har ju tillåtit att sina kampanjer ska vara superdigitala. Dark Knight var ju superkänd för sina såhär, Harvey Dent-kampanjer som var på nätet. Inception hade sån här internetspel där de var tvungna att lösa gåtor och såhär, hemsidelänkar och massa tekniska grejer. Så där har ju han till exempel varit superduktig på det. Så sådana bitar är ju väldigt effektiva. Sen är det ju, alltså när man bara tänker på individer som är effektiva, jag tänker på Sacha Baron Cohen.
Ja, gud ja. Nej, men han
är
ju
enormt effektiv.
Jo, men och han gjorde ju det där, alltså för er som inte var med på 2008?
2006,
7, tror jag. 6, 8, där någonstans. Ja. Nej, men han var ju inte speciellt känd i USA.
Nej, inte alls. I Storbritannien kunde
han var ju en brittisk liksom komiker liksom, ja, som Allergy. gjorde Allergy hade väl haft premiär kanske där, men det var ju ingen som kände igen honom efter Borat, alltså det var inte så. Så när Borat skulle släppas i USA så åkte han omkring in character och gjorde intervjuer och gjorde shenanigans runt om
i Letterman och alla de
Så folk fattade väl att det var ett skämt, men de fattade ju ändå inte riktigt vad det var för någonting.
Nej,
liksom.
Precis.
Och där han var väl Bruno på MTV-galan också.
Ja, precis. Och då visste ju alla att det var Sacha Baron Cohen fortfarande. Ja, men just Borat var väldigt
speciellt. Men han gör ju så fortfarande, och även The Dictator och hela den här.
Det var en ganska också briljant av honom att han var ju på röda mattan då som diktator. Vi vet att Sacha Baron Cohen var på röda mattan på Oscar eller var Golden Globes, jag kommer inte riktigt ihåg. Och då bara, nu kommer jag inte ihåg vilken, men han bar på unan med någon gammal diktators aska.
Ja, just det.
Som man då tappar över Ryan Seacrest, som är ju liksom den stora ska man säga, programledaren de har där. Så han tappar en dödmans aska över honom på röda mattan. Och det blir ju jätteskrivet runt det, och han blir ju sen typ avvisad för all framtid från den där röda mattan. Men det var ju jättesmart än en gång. Och han har ju alltid varit duktig på det, och även när han gjorde den här Grimsby-filmen som är en spelfilm. Visst, han är en karaktär, men det var ingen liksom, han gick inte runt med den karaktären, för han fattade, nu har jag gjort det. Men när han gjorde istället då var att han gick till Jimmy Kimmel och sa i stort sett, den här filmen är så liksom, jag vill komma och visa ett klipp, men den här filmen är så dirty så jag kan inte göra det, men jag kommer visa din publik det. Så då fick Jimmy Kimmel sätta sig i publiken, och kameran var bara på publiken, och de spelade då det här klippet, så vi bara fick höra ljudet till, och vi såg, det var lite som så här skräckfilmsreaktioner, alla bara, åh nej gud, och alla skrattade och skrek av alla slags känslor.
Och det är ju scenen med elefanten.
Yes!
För er som har sett Grimsby.
Som är lite så skamligt rolig faktiskt. Det är inte roligt, men det är roligt.
Ja.
Det är bara fel. Och så där, han är ju, har ju alltid varit briljant på så vis, använder sig av väldigt, alltså han spelar ju inte inom ramens regler, så att säga.
Nej, men och jag vet inte riktigt heller, om man tänker till exempel, alltså event promotion. Det har ju varit en del i Sverige också. Jag jobbade till exempel, extra jobbade för ett eventföretag som bland annat hade några sådana promotion-grejer. Bland annat så åkte de och dumpade ett kamelkadaver på Stureplan för att nya säsongen av Bear Grylls. Det var inte ett riktigt kamelkadaver.
men
liksom så här, bara för som en ett låtsaskadaver då, men som promotion liksom. Som har varit liksom grilla marketing grej liksom. De åkte omkring i jag har inte varit med på det här, men de åkte omkring i stora sån här, det är som en army truck, och så var de A-team när den filmen blev typ 2008. Och så bara så i stan så åkte de omkring en A-team bil med liksom skådespelare uppdressade till the A-team då. Och så sa de ingenting, de gjorde ingenting mer än det, utan det var ju bara att de syndes ju liksom lite överallt. Så det finns ju de här grejerna i Sverige också. Men i USA kan du göra det så extremt mycket större.
Ja, och det är kul att man försöker föra över sånt tid. För du, vi behöver ju gå in på detaljer, men du har ju inte, vi har ju nämnt det några gånger, men du var ju del av en ganska stor promotion-grej som en karaktär.
Ja,
för vi vill inte säga, men en matros eller sjörövare, kapten på en känd spritflaska.
Precis.
Som du var den rollen.
Ja, precis, jag var
du var den
rollen.
Officiella kaptenen i Sverige.
Precis,
för det
vi var två stycken faktiskt.
Ja, okay.
Jag hade Sundsvall och neråt som min sektion.
För berätta lite om det, för det där är ganska kul hur kulturer kraschar lite, hur vissa saker funkar. Det kanske funkade väl, men för där, den officiella amerikanska kaptenen kom ju hit för att träna dig.
Precis, det finns ju så officiella, det finns ju en känd som sjörövare som åker omkring på typ men Oscarsgalan, och han var på fotbolls-VM i Tyskland till exempel, och åkte omkring en stor hummer stripad med det här märket då, så sköt ut liksom t-shirtar liksom med den där loggan på, och det var ju otroligt stort, alltså det var ju liksom, det är ju snorstort i USA, så är ju det en kändis liksom.
Ja.
Han hade jobbat med det fulltime väldigt
länge.
Liksom,
det är spritens Musse Pig.
Precis, och sen så när vi skulle göra det i Sverige så var det ju mycket, så var det ju såklart mycket svårare, för att vi har mycket strängare alkoholregler vad det får göra reklam för, till exempel.
Gud,
så att det var ju otroligt mycket svårare, så det blev mer som en gimmick av en att vara skådis liksom. Så vi lärde oss mer utifrån vad den här karaktären är. Vi sålde ju aldrig någonting, vi sålde inte själva drycken.
Nej, just det. Ni sålde karaktären,
vi sålde karaktären. Och
smart loophole.
Ja, och det var ju också en sån grej, alltså det är ju jättesvårt som sagt i Sverige med såna saker.
Ja, gud ja. Men för du fick vi kan komma in på detaljerna med det, men du åkte runt på barer i stort sett.
Ja,
som
ja, alltså vid olika event.
Fick ju aldrig servera sprit.
Nej, jag rörde aldrig.
Du fick liksom inte uppmuntra någon att dricka sprit.
Nej, precis. Utan det var ju bara liksom att gå omkring som ja, men liksom så här, ringdans och köra utklätt det här och posa och fota sig med folk liksom, och sådana saker. Men det var ju skitviktigt till exempel att man inte skulle synas. Vi får ju inte synas utifrån. Så personer under 18 år ska inte ha en chans att se oss. Liksom.
Nej.
Så att det var ju livsfarligt. Och man var tvungen att liksom, vet, gå in dit helt, så här, helt neutral. Och så fick man byta om där inne någonstans. Och så fick man gå ut och så körde man sin grej i 45 minuter och träffade alla gäster. Och så fick man gå tillbaka och byta om. Och det skulle ju aldrig märkas liksom, när det tog vårt promotionmaterial. Så det var ju väldigt mycket sådana regler. Men rätt, för
det måste ju varit någon gång någon liksom skickar fram sin unge. Hej,
det... Nej, men det är ju det som är problemet. För det kan man ju inte göra.
Nej, men någon måste ha velat. Men då måste man ju bara så här... Nej.
Ja, nej, då springer man ju bara. Men det gör man inte, är man på nattklubb så gör man ju inte det. Liksom.
Nej, det är inte mycket barn som hänger där.
Många personer som har med sig sina barn. Liksom,
nej, jag hoppas inte det i alla fall.
La Scala i Oscarshamn. Liksom.
Men det är ju så fascinerande hur man tar sådana här grejer så seriöst. Det är det jag gillar med den här historien. Just hur den här officiella kaptenen
den
kommer
officiella
och liksom skickas över för att så här,
personen. Ja,
du ska inte bara spela en karaktär, du ska vara en karaktär.
Jag fick ju köra trials. Alltså, han satt ju inne i ett rum tillsammans med... Vet, så här, 40-50 andra av de här liksom executive personerna som kom från olika länder liksom där för det här märket då. Och sen så var vi typ så här 7 stycken som körde tryouts liksom. Och då sa han bara, och du vet, en amerikansk liksom jätteexcentrisk person som var helt liksom, vet, man blir stressad av att titta på dem. Han är en gammal så street actor liksom.
Ja, just
det. Street performer. Och så säger han bara så här, ja men börja du, gå ut och så kom in här och var din karaktär. Och jag baserade väldigt mycket av min karaktär på... För jag hade ju bara jobbat några gånger innan dess. Så att jag hade ju fått den här riktiga coachningen. Riktningen på den här nivån. Så jag kom ju in lite grann som Jack Sparrow.
Ja, just det. Vilket man tänker på.
Ja, för att det var ju ändå referensen man har till sjörövare. Ja. Liksom. Och det blev ju, han liksom avbröt mig efter 45... Det
är som att du spottade hans ansikte.
Nej, men han, eller 45 sekunder, bara ännu kortare. Alltså han avbröt mig 15 sekunder. Bara, nej, fel. Gör om. Tänk så här. Och så var han typ så här, larger than life. Var lite rolig. Så jag bara, okej. Okay. Och jag var liksom där, 20 år liksom, och inte alls tränad på det här på något sätt. Får gå ut, komma in igen. Och han bara, nej, men det är inte bra, gör om. Så här, okej. Okay. Och inför typ 50 pers liksom. Ja. Och sen så var det bara totalt jävla dunder skådespelardrilling i 2 dagar. Och jag har aldrig varit så nedbruten och uppbyggd det. Alltså för det var det som är hela grejen. Hela första dagen gick bara ut på att bryta ner. Vilket är så sjukt, för han pratar väldigt mycket om det här. Och jag har faktiskt dragit några av de här grejerna i podden tidigare. Just hur filmskådespel är numb. Alltså vi har ju pratat om det ganska många gånger.
Yeah.
Varenda lilla rörelse liksom syns på kameran. Och på teatern så måste du prata högt så att farmor längst bak i raden. Och det här är ju en sån weird kombination. Mm. För det här är liksom teater...
På nära håll.
Teater på nära håll fast på speed. Alltså det blir ju så här, du ska höras på ett stimmigt nattklubbsgolv liksom, och sticka ut bland alla andra samtidigt som du ska vara väldigt nära och ha liksom bra idéer. För folk, du kan aldrig släppa karaktär.
Ja, just det, för det var ju ständigt. Det finns ingen liksom, kast eller gå bakom scenen.
Nej, och det är lite därför jag fortfarande inte riktigt berättar vad det är för någonting. För att det är liksom, man vill inte förstöra illusionen. Och jag vet inte om jag... Så. Men i alla fall, och då var det så här, det var jättemånga som bara sa, vad fan får du betalt för det här då? Liksom. Som folk är, för folk är ju douchiga liksom.
Ja.
Och jag bara, vadå betalt? Jag är namn. Och jag är född 1628 i Wales. Och när jag var 18, vet så jag fortsatte att dra hela den storyn. Så tröttnade ju folk efter ett tag.
Mm.
Så här, vadå, är du typ 400 år? Eller så här, ja, visst är jag fräsch för min ålder? Liksom. Och så att man släppte aldrig karaktär. Ja, och vilket det gjorde att folk, antingen så tröttnade de, eller så tyckte de att det var askul.
Ja.
Och det var jättemånga
gånger. Det gick method helt enkelt.
Ja, gud ja. Och de försökte bjuda på sprit liksom, för hela tiden. Och det, jag tog,
det, och det får man ju inte.
Nej, men dessutom körde vi bil. Alltså vi körde ju runt på olika sådana här. Så att det var ju så här, nej men då kunde man alltid skylla på att jag har båten parkerad där nere i hamnen.
Nice.
Så det var det så här, nej men du, gud, jag kommer ju köra på grynnor och alltihop. Jag är så dålig sjökort i det här området liksom. Så det var helt liksom, alltid hålla karaktär. Och det var en promotion. Men det var ju promotion för ett varumärke och inte för en film. Men ja, men det är en kul anekdot. Alltså just det här med, jag är ju svag för maskott promotion överlag.
Sån här Times Square grejer.
Ja, vi var ju i New York nu i november. Och det är ju lite roligt, för det sitter ju så här en varningsskylt där. För det står ju typ så här 15 Spider-Mans på Times Square.
Och liksom med fanny packs och
precis. Och så här katten Gustav och någon är liksom Olof från Frozen och såna här saker. Så står de ju bara där och vill att folk ska typ krama dem. Men då står ju varningsskyltar typ 50 meter framför bara... Krama dem inte om ni inte vill betala dem. Alltså så här, gå inte fram till dem om ni inte vill ha betalt. För att de är liksom, de förväntar sig att de får betalt om du tittar på dem typ, eller om du fotar dig med dem. Så det är också en väldigt speciell typ av promotion. Det är liksom så här, marketing without asking any questions first. Alltså, de går fram och kramar dig. Du tar en bild på det och sen vill de ha pengar liksom.
Det är intressant. Det finns ju saker som anses vara promotion, betal promotion och lagligt och så där. Var går gränsen där, tänker jag, i form av alltså, vad ska man säga, olaga intrång höll jag på att säga. Nej, men alltså, att kille står där och tjänar pengar på att vara Spider-Man. Han är ju uppenbart inte välsignad av Marvel att göra det här.
Och framförallt när Olof tog av sig huvudet. Han stod och rökte.
Vad går gränsen för fair use där, undrar jag? För att det finns ju en fair use-grej. Och det är ju alltid en diskussion. Och särskilt i USA, det är ju väldigt sån här... Det är en ständig diskussion. Vad är fair use? Var går den gränsen någonstans? Jo, du får använda en karaktär så länge du gör en kommentar på den karaktären. Liksom, jag får porträttera... Till exempel, alltså, det är därför det har vi pratat om förut, men porn parodies får ju existera. Det får ju heta Avengers så länge det heter Avengers a porn parody. Och då kan du typ ha Thor och Spider-Man så länge du inte har loggen och sånt där, men det är ju uppenbart Hulken. Alltså, du vet, och det är uppenbart Spider-Man. Han har bara inte den exakta loggen. Och där, det går ju under fair use, för att jag använder det och kommentaren i det hela är parody. Så där, alltså får jag använda mig av det. Men i sådana där fall tänker jag, absolut, han står på allmän plats och står och poserar. Det är ingen som, undrar om det är för Jag tänker högt med mig. Men så här, låt mig gissa. Filmreferens. Dallas Buyers Club.
Bryce Dallas Howard.
Inte hon, utan filmen Dallas Buyers Club. Där är det handlar ju om det är Matthew McConaughey som spelar en AIDS-smittad man som vill sälja vad som då var olaglig medicin i USA för då AIDS. Och det fick han inte sälja och det var olagligt, så han kom på loopholen att jag säljer inte medicinen, jag säljer ett klubbmedlemskap och de som är i klubben får medicin. Så det var liksom det. Jag undrar om det är lite det där. Så här, de tar inte betalt för att vara Spider-Man. De tar en gåva.
För fotot. Typ.
Ja, de tar en gåva. Precis, det är bara ett bidrag. Alltså, du ger mig ett bidrag för att jag frågar dig om det. Inte för att jag är Spider-Man, utan för att jag frågar dig. Alltså, vet du, där grej kan det ju vara.
Den är ju hårfin.
Och sen kanske alltså. Bara Marvel och Disney inte orkar gå omkring på Times Square och bara så här, you've been served. Så här, gå igenom, slösa massa pengar på rättegångsfis som inte kommer leda någonstans.
Nej,
ändå.
Förvisso.
Men det är alltid en intressant grej med fair use. För det var någon incident då någon konstnär använde sig av Barbie-dockor i sin så här installation. Eller bilder. Det var bilder på Barbie-dockor i typ så här, i köksredskap. Typ i ugnen, i en mixer. Och de var alltid nakna. Och det var hans kommentar på så här, objektifieringen av kvinnor. Och vad är den ultimata symbolen för amerikansk objektifiering och kvinnorollen? Jo, men det är Barbie. Och då stämde ju Mattel honom för liksom övertramp på. Och det gick, jag tror, hela vägen upp till alltså det högsta domstol.
Och det Kavanaugh.
Ja, precis. Och men där fick han rätt, för att i då hela rättegångsgrejen så var Barbie eller Mattel tvungen att erkänna att ja, vi är den ultimata symbolen för liksom den All American Girl. Mm. Det är i alla kampanjer, det är vad de liksom har sålt. Alltså, och han kommenterar på det, så alltså erkänner ni att det här är en kommentar. Vet du, de har tvungen att gå den vägen. Så det är alltid en sån intressant grej, hur promos.
Alltså jag, som funkar. Sagt, jag är så förtjust i just såna typer av maskott promotion. Mm. Jag har ju gjort även det på min nuvarande arbetsgivare som förut hade maskottar, så körde vi ju, var jag den som dels som utbildade dem som andra som var det, men jag var ju också den officiella, den liksom,
det
djuret. En av dem i alla fall. Och vi har ju sett mycket nu, den jag först tänker på dock, det är ju Bamse. Mm. För att Bamse dyker ju upp typ överallt.
Ja, han,
den Bamse-dräkten finns... är ju riktigt bra dessutom.
Ja.
Så det är ju lite filmpromotion på underklockan.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad menar du med filmpromotion?
Nej, men alltså att han dyker upp där. Han är ju på Kolmården. Han är ju konstant installation på Kolmården.
Ja,
han var väl också på... Ja, precis. Han var ju också på premiären. De kör ju mascot promotion. Det är ju liksom the front line of the brand. Jo, att gå och krama människor. Precis. Utklädd till den karaktären.
Och du tar en bild och alltså har exponerat Bamse för tusentals andra, särskilt nu i Instagram. Ja, men absolut, det är väl säkert med det. Det är ingenting jag har koll på, men definitivt.
Till och med Solna stad har ju sin den här solen som går omkring på vissa event här.
Ja, just det. Till och med Solna har en symbol.
Ja. Så det, jag tycker att det är effektivt, just det här att krama varumärket.
Jo, men exakt. Alltså, symboler är ju alltid viktigt och väldigt tacksamt att haka fast sig i. Och det, och det är där det, också en, som jag älskar, är ju symboler som kan översättas i det verkliga livet och därav konsumeras. Och det här kommer ju mitt samlarinstinkt som kickar in. För vi pratar om det, för jag erbjuder ju lite jelly beans. Jag har en drös med jelly beans som jag fick med så här, DC-figurer på. Jag äter ju inte godis, jag kan inte. Jag är jätteglad för att jag fått det, men jag äter inte. Och så erbjuder jag det, och då började vi prata om just det här. Just det, kommer du ihåg när Jelly Beans sponsrade Harry Potter?
Uh-huh.
Och här är ju det här fantastiska, när man kan hitta någonting i varumärket som kan översättas direkt i det verkliga livet och säljas. Så då var ju de, vad heter det?
Bönorna i alla smaker.
Ja, precis. Mm. Alltså, de här bönorna som kan smaka snor och kräks och allt sånt där. Och då släppte Jelly Beans såna. Alla smakar ju socker, men det var kul grej.
Ja, och de gjorde även chokladgrodan.
Chokladgrodan gjorde de. Mm. Och så det gick. Och det var ju ascoolt. Och sen, nu har de ju gjort i alla fall på Harry Potter en sån här butterbeer. Har de ju faktiskt med J.K. Rowlings välsignelse att det här är den korrekta smaken, du vet. Så nu finns en officiell butterbeer som går att köpas.
På Strumpis i Örebro så säljer de Duff Beer.
Ja, just det, för det existerar. Det går att köpa lite här på såna här amerikanska så här novelty mat affärer. Så de grejerna tycker jag på. Sånt älskar ju jag. Sånt går jag igång. Och det var ju älskar jag som lite nysat så här. Och det är ju därför jag gillar Bond. Eller det är inte därför jag gillar Bond. Jag gillar den grejen med James Bond av just där. Han bär de där solglasögonen. Ja, men jag kan också köpa de solglasögonen. Det är inte James Bond-glasögon. Det står inte 007 på dem, utan det är Tom Ford. Han använder dem.
Men nu promotar du inte en film, nu promotar du varumärken. Nu har vi vänt på det.
Ja, precis. Eller vad menar du?
Det här är ju inte filmpromotion, det här är tvärtom.
Nej, precis. Nu är det produktplacering. Och det ska vi prata om nästa vecka.
Eller hur?
Så ska vi sätta en liten pin i den här?
Vi skulle nästan kunna göra det.
Jag tycker vi pausar, och då går vi över från filmpromotion till produktplacering. För det var ju faktiskt inte gjort. Det är väldigt kul just hur smarta filmer faktiskt är på att promota produkter. Och det älskar jag. Jag är inte emot produktplacering. Men vi ska komma in på det varför nästa vecka. Så att det här blir vår första liksom så här... vändblad. Mm-hmm. Nästa vecka kommer vi tillbaka och då ska vi prata...
Produktplacering.
Och vi fortsätter det här temat. Så, jag vet inte vad man säger, liksom... Vad fan sa de i slutet på Batman 66?
Jag vet inte.
Ja, men on the same bat channel, bat, alltså du vet. Aha. Allt det där. Ja, skitsamma, nu är jag trött så jag kan inte prata. Men vi är tillbaka nästa vecka i alla fall. Och har ni inte gått och sett Bamse, gå och se Bamse. Det är superkul för att det har gått väldigt bra för filmen, har jag fått höra. Vi ligger bättre till än vad de andra har gjort, vilket är skitkul att det fortfarande finns något högt intresse för Bamse. Och det går skitbra för filmen.
Och den är bra.
Tack. Och jag vill säga i mitt huvud tänka att det är alla nojpoddare som har liksom skjutit upp den här utöver de andra, för nu har ni gått och sett den. Men har ni inte gjort det så gå och se den.
Och om inte annat så kan ni lyssna på Reinhards sång på Spotify. Jag har lyssnat på den på tok för många gånger.
Ja, jag har haft den på hjärnan. Och soundtracket finns på... finns på Spotify. Och det är fantastiskt, det är ganska kul. För jag var på Guldbangen. Och då fick jag träffa kompositören. Och det var skitkul. Så jag började direkt bara spygalla över hur mycket jag tyckte om soundtracket.
Spygalla gjorde väl
en del. Oj, förlåt, spygalla helt. Det är ju att tvärtom, jag hyllade det till skyarna. För just eftersom det är riktig orkester. Det är inte liksom digitalt gjort i en dator, utan det är...
Jag tänkte på det nu, tredje gången jag såg filmen. Så tänkte jag på den. Du vet, när han... ja, jag ska inte spoila för mycket, men när han inte får läsa tidningen,
ja,
så att säga. Och han är osäker på om han verkligen är Bamse. Ja. Att Bamse-temat kommer i bara mål. Enkelt... fy fan, vad snyggt.
Det är skitsnyggt. Ja. Nej, det är faktiskt skitbra.
Och
så här,
dum, 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 dum. Och jag fick den här Skywalker-temat i den.
Han använde det skitbra. Så det var jättekul att få träffa honom och bara så här, ja, fy fan vad bra det var. Gud, vad det bra. Och så det var jättekul att bara så här träffa honom. Mm. Alltså det var himla kul faktiskt. Och det är fantastiskt. Och ni som har sett den och kommenterat, det är jättekul att höra från er. Så att, stort tack.
Nu ska vi spela Dunderklockan-spelet, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Okej, allihopa. Då bommar vi igen det här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnad, men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.